Hejsan vänner, den här veckan så sponsras igen då Sillypodden av Johnny Senap. Jag har ju tidigare talat mig varm om den här sötstarka senapen, men vet ni vad, jag har upptäckt något nytt. Johnny's American Style Yellow Mustard då, som är en senap av amerikansk modell. Ni vet, sån där som är lite syrlig, inte alls söt, men väldigt, väldigt gul. Och det visar sig då dessutom att Johnny's inte bara gör en väldigt god gul amerikansk senap, utan faktiskt den godaste i hela världen. Man vann alltså som första icke-amerikan guldmedalj i senaps-VM. Så det har jag på min korv framöver. Och det är ganska coolt. Tack, Johnny's.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden. Välkomna in måndag morgon. Här har vi fullt hus. Vi får väl säga det då, vi ska göra en Champions League-special. Den kommer hamna i Premier League-podden har vi bestämt nu för bara en liten stund. Kalle Karlsson klev in här med redaktörshatten på sig och bara beslutade att Sillypodden är Sillypodden. Och sen så pratar vi Champions League då med Liverpool-Tottenham-matchen i Premier League-podden.
Alltså jag la in mitt veto mot att Sillypodden blev Liverpool-podden.
Det har den varit länge, kan jag meddela.
Därför kände jag att det passar bättre i ett annat forum och snacka Champions League.
Så ni som vill ha Champions League-analyser.
Alla 200 Liverpool-fans bara vallfärda dit.
Ja, precis. Så kolla in Premier League-podden, den kommer ut idag också. Välkomna hit och Makoto igen.
Tack.
Och Patrik Bränning, det är fullt hus så att säga. Så vi ska kunna ta oss igenom den här silly-morgonen, för nu jävla börjar röra på sig. Ska vi börja med Sarri, som väl imorgon förväntas på något sätt komma med ett officiellt besked att han blir Juventus-tränare, eller? Går händelserna väldigt mycket förväg.
Du tar ju i här så du spricker, men det är det du ska göra i den här podden, så det hedrar dig faktiskt. Ja, men enligt italiensk press så ska han ju ta farväl av Chelsea idag och presenteras av Juventus imorgon. Och, ja, vi får väl se om det går riktigt så fort, men mycket tyder väl på att han sitter på ett torg i Turin snart och dricker sina goda italienska viner igen. Det har nog saknat.
Ja, det känns så. Men det känns som att det liksom, även att säsongen inte kan kallas misslyckad. Jag menar, de tar en Champions League-plats, de vinner Europa League. Det var de förutsättningarna som fanns för Chelsea i starten. Och ändå så har det liksom känts hela tiden som att det bara inte har funkat för Sarri i Chelsea.
Ja, inte hela tiden. Börjar ju otroligt bra första månaden där. Och då var det ju nästan att man kände tvärtom, att det var fort det gick att införa Sarri Ball, och det är liksom solen sken och Jorginho dominerade. Men sen kom vi in på några vintermånader där det var riktigt tungt, och direkt efter nyår där så var han ju, kändes som bara någon match från att få foten, just eftersom läktarna vände sig emot han så tydligt som de gjorde. Men jag tycker att slutbetyget blir någonstans ändå med beröm godkänt. Han kan inte göra så mycket mer. Och de har trots allt slutat trea bakom de två bästa Premier League-lagen på många, många år, eller nästan någonsin. Så att jag tycker att han kan gå därifrån med huvudet högt.
Man blev ju ändå förvånad på något sätt i och med alla skriverier och sånt, vet du, någon gång i april, maj, just det, Sarri har inte sparkat sen. Han sitter ju kvar fortfarande, men ja. Samtidigt så håller jag med Kalle, han har ju gjort det jättebra på så sätt. Sen hade man nästan hoppats lite mer av ett sånt mittfält med Kovacic, Kanté, Jorginho. Liksom, man tittar på det här mittfältet, bara rent teoretiskt, det är ju helt fantastiskt. Jag är lite tveksam till om Sarri är rätt man för Juve. Sett till att Juventus brukar ju aldrig anställa en tränare som spelar den typen av fotboll. Det är inte Juventus-stil. Nu har ju för sig min teori varit att Pep Guardiola ska ändå ta sig till Juventus. Och det är ju ännu mindre Juventus-stil. Men det känns på något sätt mer logiskt sett till vart den klubben är på väg nu. Med liksom, utanför planen, om vi globaliserar sig, om vi blir ett varumärke. Och där hade ju en Guardiola passat perfekt. Nu kanske det blir Sarri, och det är ju också jätteintressant såklart, men det känns inte riktigt som att det är Juventus, men jag kan ha fel här också.
Men vad är kvar av Juventus-stilen när man slaktar klubbmärket, man ger dem dräkterna?
Det är ju precis liksom, därför alltså, jag kände att Guardiola skulle komma.
Det finns ju inget Juventus-stil längre, det, är ju, det har de ju begravt. Det har ju blivit liksom kanske det tydligaste internationella varumärket just nu på det sättet de jobbar. Mm. Det är ju som ett, liksom, ett sportklädmärke känns det ju som helt plötsligt.
Mm. Så, ja. Jag tror man kan ändå tänka på liksom den här Juventus-spelstilen.
Ja, absolut, som men jag måste ju ändå liksom ta chansen att slakta den kommersiella utvecklingen.
Men det är just därför jag ser Guardiola är logisk. Ja. Även i och med just det du pratar om. Mm.
Ja, jag kan hålla med om det. Men det, samtidigt så känns det som att det finns en trend där. Det känns som att faktiskt Serie A på något sätt, Man suger in igen. Nu förväntas ju Conte presenteras för Inter.
Han har ju redan presenterat.
Ja, han har presenterat, så är det. Men han ska träna Inter. Sarri förväntas presenteras för Juve. Jag ser fram emot, nu ska vi se här, Gianpaolo till Milan. Tycker jag känns ganska spännande. Om det blir så, det är väl de senaste.
Det känns som ett ganska klokt beslut om man också väljer att gå den vägen.
Jag tycker också det. Och Ancelotti i Napoli. Man har på något sätt samlat in den fotbollskompetensen som finns i Italien, som har varit på andra håll, som har varit framgångsrika. Nu har de bästa tränare. Jag lägger det som kanske ska in någonstans då, igen, som finns tillgänglig. Men det är liksom den här italienska expertisen liksom tillbaks i Italien och ska liksom få upp de här lagen tillbaks på någon slags nivå igen. Det är ju bara Juve som är med och utmanar för tillfället. Napoli har väl till viss del varit det, men har haft en lite sämre utvecklingskurva. Men det, jag tycker det känns spännande med den här tränarcirkusen, ska vi kalla den, som ändå har varit, som verkar landa nu.
Jag sitter och funderar lite vad som händer med Simone Inzaghi i Lazio. Mm. För det har ju också pratat om.
Förlänga sitt kontrakt, va?
Ja, det låter ju skönt, för jag såg att de kopplades ihop med Gattuso i någon text, och det hade ju varit liksom ren alltså mardröm för det laget att göra i det här läget. Så att Simone är ju viktigt för dem att behålla, känns det verkligen.
Kommer ju upp en intressant tränare nu också med Lecce, Fabio Liverani, den här fina mittfältaren som har lyft dem upp till Serie A. Tror ju mycket på honom i Italien. Så att de har en förmåga att spotta fram nya tränare, det är ingen tvekan om det.
De har alltid varit bra på tränare.
Ja, det är ingen tvekan om det.
Men det ska bli spännande och följa och se vad Sarri kan göra i Juve också då.
Det förut att han kommer dit.
Det blir någon slags kulturkrock.
Han är ju väldigt lite klädesmärke.
Ja, dels det. Han är väldigt lite mode och, ja, och så. Men dels det, men sen också att han, liksom, han kör ju sitt race. Mm. Och Juve känns inte som en klubb där man kommer in och kör sitt race. Men vi får se. Det kanske nya tider nu.
Sarri och Cristiano, det finns ju en potentiell härdsmälta där. De två emellan.
Ja, det vill man ju se faktiskt. Det finns många Juve han skulle kunna stöta ihop med.
Mm. Frågan är, vem är det som tar över liksom den här alltså egna tränarrollen lik Kepa gjorde? Det är någon kommer ju liksom vägra byta sig ut eller någonting.
Ja, precis.
Tur att Cristiano aldrig byts ut, annars hade det ju varit han. Men
ja, det kan man ju göra.
Mm. Han har ju till och med börjat agera lite sportchef för Juventus. Han ska ju ha hört av sig till James, ja, sin polare, och uttryckt ett önskemål om att Juve skulle värva honom då från, det är ju Real Madrid han värvar honom ifrån.
Det blir ju, Bayern utnyttjar väl inte sin utköpsklausul på James, och då sitter man ju där i ett läge att vad man ska göra med honom helt enkelt. Mm. Väldigt svårt att se att han ska bli kvar i Real Madrid med tanke på vad de sysslar med under den här sommaren. Juventus känns ett ganska logiskt alternativ, jag tror vi var inne på det här förra veckan också. Mm. Jag har ju funderat lite om Liverpool skulle kunna vara någonting där. Alltså, de har ju inte riktigt den typen. Det skulle inte kosta allt för mycket att få en James när Real Madrid måste få in pengar för att finansiera hela den här sommar, liksom, shoppingen. Mm. Där borde kanske Klopp och de tittare, det är ganska logiskt steg både för James och för Liverpool och för Real Madrid.
Mm. Kanske. Det har ju varit väldigt lite sådana.
Det har inte varit någonting där, det är bara ren egen spekulation. Jag kastar in i mixen här nu.
Ja, de letar ju efter en anfallare. Det har ju varit ganska tydligt. Där tror jag igen att de tittar på lite andra håll, om man ska tro de ryktesströmmarna. Men om vi stannar vid Juventus och James, så kollar vi vad som finns då i Juventus idag och vad vi förväntar oss att Sarri faktiskt kommer vilja lyfta in. Han vill väl ta med sig en Jorginho.
Det tror jag säkert han vill. Från Chelsea,
tror jag säkert han kanske inte får då om Chelsea inte får värva i sommar. Det är väl fortfarande oklart vad som händer med deras transferförbud och överklagan till CAS och sådär. Vi tror väl kanske någonstans att de lyckas få den här värvningsförbudet uppskjutet.
Vis av erfarenhet tror väl det. Samtidigt så sägs det ju att det inte ska vara möjligt den här gången. Så att, men det är ju väldigt tyst på den fronten. Det senaste de var väl att de inte ens hade överklagat den, att de inte fått in den. Och då undrar man ju om det finns någon taktik där, att de ska lämna in det väldigt sent och att det ska innebära någonting. Eller liksom.
Säkert.
Någonting är ju på gång.
Ja, precis. De har advokater på det, kan vi väl misstänka.
Ja, men det blir intressant också med tränarpositionen där, med tanke på vem kan man få om man inte kan värva.
Ja, det blir väl säkert Frank Lampard, som inte kan tacka nej till det jobbet i så fall. Och som skulle accepteras från alla håll och kanter. Men som tyvärr då kommer in i ett läge där han, ja det är ett stort frågetecken vilken trupp han kommer få jobba med. Samtidigt så, nu har han ju jobbat med begränsat material i Derby och gjort det bra. Så att han är väl en sån tränare som skulle kunna komma till Chelsea och ta över dem i ett tufft läge och ändå hålla dem flytande ovanför vattenytan. Bara på liksom ren entusiasm och liksom hans ikoniska status i den klubben.
Men det är ju nostalgisjuka ändå, att Lampard diskuteras att liksom komma in i det här läget.
Ja, nej, jag tror också att det känns helt... Men Daily Mail lanserar ju ett annat namn här idag, Steve Holland. Alltså assisterande tränaren till Gareth Southgate. Och det känns också så här, ska Chelsea verkligen värva assisterande förbundskaptenen i det här läget? Han har ju jobbat för Chelsea i många år, så han kan ju organisationen också, känner spelarna och så vidare, men jag vet inte. Går ni igång på Steve Holland som namn?
Nej, det gör jag inte på det sättet. Man vet aldrig vad liksom en assisterande tränare, om man liksom passar för rollen att vara första man. Han har en stor såklart historia i Chelsea och varit ass till många olika managers där. Men nej, jag går inte igång riktigt på det. Men så vet man inte heller. Ingen har ju koll på en assisterande tränare. Så det är jättesvårt att bedöma.
Men han känns som den vanliga liksom vikarierande tränaren, den typen av namn du sätter in om du sparkar din tränare och du har 3 månader kvar på säsongen och du bara ska ha någon där lite tillfälligt. Det är en sån kille han känns som. Så att han är liksom en långsiktig lösning, känns det ju inte som. I så fall är det väl att rida ut ett år och sen om de vet att de kan få någon annan sen.
Steve Holland, men tillbaka till Juve, för det var egentligen där vi var. Sarri ska enligt rykten då vara sugna på att förstärka försvaret. Det behöver ju Juve göra med framförallt med ett par åldrande. Chiellini till exempel, som kanske inte har så många år kvar på den här högsta nivån. Och Koulibaly, hans gamla general.
Vilken skräll att det namnet nämns där.
Från Napoli. Den övergången är ju knepig mellan Napoli och Juventus.
Jag har ändå svårt att se att Koulibaly ska göra den övergången, för det känns som att han på helt annat sätt är liksom kopplad till Napoli som lag och Neapel som stad. Jag vet att han fick en sorts hedersutmärkelse nyligen för hans liksom kamp mot rasism och så vidare från staden. Och han har en helt annan koppling till supportrarna och laget, så jag tror inte att om han skulle göra en övergång så kommer inte han göra den förbjudna övergången. Men det har ju hänt förr sånt här.
Ja.
Men jag har svårt att se att Koulibaly skulle välja att ta den vägen när det finns andra intressenter på andra ställen liksom runt om i Europa.
Och sen undrar man ju också om liksom Juventus ska buda bort Manchester United till exempel och hur det
Real
ska
Madrid,
gå till
kanske.
Real Madrid, ja, det är väldigt svårt att se att Juventus skulle vinna någon slags budkamp där.
Det är ju såklart Sarri.
Ja, såklart. Det klassiska gamla tränarkopplingen.
Det förmodade Sarri presentationen då, som då plockar man in gamla kompisar, och Koulibaly är definitivt en sån för honom ju. Coutinho pratade vi inte så mycket om i förra avsnittet, men det är ju en av de mer spännande transferföljetongarna som vi kommer få den här sommaren, tror vi. Nu är det PSG och det känns ju inte som att det finns så där jättemånga andra som skulle kunna lyfta in en Coutinho i det här läget, som skulle vara beredd att göra det. Coutinho nämns i en trio från Barcelona som PSG ska vara intresserad av. Där Coutinho förstås är liksom den stora prislappen. De andra är Rakitic och Dembélé. Det är ju inga dussinlirare det heller, såklart. Men Coutinho skulle då på lån från Barcelona till PSG i ett år med en köpoption. How the mighty have fallen.
Ja, men det är ju klassiska, värva en spelare för väldigt mycket pengar som inte lyckas, du kommer inte bli av med honom för samma summa, du skickar ut honom på lån. Mm. Alltså, man har sett det väldigt många gånger förut.
James.
Ja, James är ett jättebra exempel. Mm. Jag gissar på Gareth Bale i sommar också. Skulle kunna gå en sån väg, för det finns ju ingen som kommer betala de pengarna Real Madrid vill ha för en sån skadebenägen spelare. I Coutinhos läge så är det ju att han var ju en felvärvning från Barcelona från början på något sätt. Man fastnar vid den här imagen av att få in Coutinho i laget och han skulle ta över någon sorts liksom Iniestas mantel. Funkade inte allt på inne mittfältet, gör sig mer rättvisa liksom på en kant, men funkar ju inte riktigt heller där, och har ju anses ju vara en av de absolut största floppvärvningarna den klubben har gjort.
Och då har de gjort en del.
Ja, det har de. Vi minns alla Chigrinski.
Chigrinski.
Åh, vad fin han var. Ja. Men i alla fall, Coutinho måste de bli av med om de ska finansiera. Ja. De vill nog bli av med Coutinho. Men där känns det ändå som att det finns klubbar som kan tänka sig betala bra pengar för honom. Jag vet att det nämns Chelsea bland annat. Nu är det ju det transferförbudet som ligger och svajar där. Paris, som sagt, finns väl... Känns för United kommer säkert ge sig in där, som ger sig in med alla andra spelare, höll jag på att säga. Finns mycket. Mm. Men han lämnar nog.
Han vill ju antagligen inte lämna själv. Det är väl det som också är ett hinder i det här. De måste smörja honom, för att anledningen till att han flyttade till Spanien var ju av väldigt mycket liksom personliga skäl. Att han inte trivdes i England lika bra som han förmodade att han skulle trivas i Spanien, hans familj ville dit och sådär.
Lilla Brasilien i Paris nu, så att det är väl det som kan locka honom dit. Då. De har ju byggt sin brasilianska grupp där.
Ska han äntligen få förenas med Neymar då, de som ju var så nära kompisar i unga år.
Men det är klart att det säkert hade kunnat locka honom, komma till Paris och spela med Neymar, det tror jag definitivt. Och sen ska man också tänka på att Barcelona skulle ju kunna sälja Coutinho nu och säkert få men en dryg miljard för honom, men då måste de ju återigen det här med kontraktstängd och skriva av hela transfersumman som de köpte honom för, och det gör ju att det blir liksom en minusaffär för dem ekonomiskt i deras böcker nu. Därför det tyder ju på att de då kommer låna ut honom istället för att kunna sträcka ut det där lite längre istället.
Ja, jag tycker det är sjukt om de får drygt en miljard för honom efter de här 1,5 åren. Jag tycker det. Jag kan inte se vilken klubb som skulle betala de pengarna. Men det är klart, är PSG desperata? Manchester United är ju alltid desperata, så de skulle ju kunna göra det. Men jag tycker prislappen borde ha sjunkit ännu mer. För det var ju överpris redan när han köptes.
Ja,
han var ju inte värd det då.
Nej.
Och då borde ju priset vara, jag tycker, betydligt lägre.
Då tycker jag snarare att det är Dembélé som på något sätt har behållit sin prislapp. För han har ju ändå på något sätt levererat och varit en avgörande faktor för dem väldigt ofta. Plus att han är väldigt mycket yngre också. Jag har också svårt att se att de pengarna ska betalas för en Coutinho, och lånet känns ju som sagt logiskt. Eller att man använder honom i någon sorts bytesaffär, om vi spekulerar. Det pratas om Neymar tillbaka till Barcelona.
Det pratas ju om projekt Neymar.
Det pratas ju om olika Neymar-projekt här
och
var.
Kanske inte just nu man vill presentera Neymar som sin spelare.
Nej, sen finns ju den aspekten. Sen finns ju den aspekten. Men tyvärr känns ju fotbollsvärlden så pass cynisk att tragiskt nog så skulle spelare verkar inte spela roll för vissa klubbar.
Nej, så är det ju. Sen de mest trovärdiga ryktena om Neymar är väl trots allt om att han ska stanna fortfarande, eftersom han då vill bevisa att han visar för Paris fansen vad han kan som fotbollsspelare. Och det finns ju någon poäng för honom, tror jag också, att inte lämna det som ett misslyckande som han hade gjort om han går nu, utan för hans varumärkesbyggande, som ju verkar vara kanske det allra viktigaste för honom. Så finns det ju en väldig poäng av att göra en stor säsong och sen gå vidare till Spanien igen, för att inte vara liksom, misslyckad trots allt i Barcelona, som man ändå kan sammanfatta det med nu, eftersom man lämnade misslyckade PSG och sen ska han ta ny fart då. Så
att jag tror... misslyckad i Barcelona är svårt att
om du liksom, lägga det som. När historieskrivningen blir så blir han ju killen som var bakom Messi liksom. Han kommer inte vara liksom han har inte gjort det stora kapitlet i sin fotbollskarriär. Det är det jag menar, sportsligt var han ju viktig för Barcelona och sådär, men han blev ju för klubben en missräkning eftersom de förlorade honom på ett sätt de absolut inte ville.
Men menar man då att han skulle gå tillbaka till Barcelona nu när Messi börjar komma till den punkten där han kanske bara har ett par år kvar och så ska han ta över där?
Det är väl det man tänker på lite längre. Jag tror inte att det kommer hända i sommar.
Men att det är det man tänker. Att han
det är väl ryktena säger att Barcelona vill dem inte.
Barcelona ville ju inte sälja honom från början. Det var ju den här utköpsklausulen. Och Barcelona kommer ju gå för någon form av offensiv kraft i och med att de har misslyckats med värvningarna. Dembélé gråder ju delade meningar om han håller, är han liksom vissa, han har ju de här alltså råpotentialen, grunden, tekniken liksom, Men har han inställningen, har han spelförståelsen, det är mycket sånt, det är många konstiga beslut som tas på plan och så vidare. Han är ju ung fortfarande såklart, men och Coutinho kommer de nog inte våga satsa på vidare. Malcolm har inte ens fått chansen, ärligt talat. Nej. Och är väl inte liksom ett stjärnnamn. Så där kommer man ju säkert gå för någonting, så är frågan, vilka finns tillgängliga? Ja, det, men det är ju typ Neymar.
Och Griezmann.
Griezmann, ja just det, han ja. Och där får vi ju se vad som händer också. Mm.
Ja, och Griezmann ska in i det här pusslet också såklart. Där har det kommit uppgifter om att Manchester United också har blandat sig i leken.
Såklart de har. Ska förhandla kontrakt nu.
Eftersom de är inne, ja det var... var det AS då som sa att Manchester United var intresserade av Salah också?
Det var AS idag.
Det var bra scoutat AS.
Manchester United underbyggd artikel. Allt det handlade om var att Salah inte ville kommentera sig framtid efter CL-finalen. Så byggde de en större artikel med intresse från United, Bayern och Real direkt. Så.
Det är också en ren definitionsfråga det där. Det är klart att de är intresserade. De är intresserade av en bra fotbollsspelare. Sen om det går att lösa, det är bra.
Men de är inte intresserade av hur den affären hade löst, som den skulle lösas. Nej, så.
Jag tror den blir svår i läget. Ja, jag tror det är svårt.
Övertala Salah att gå till United blir kanske inte helt lätt heller.
Sen byggde ju Liverpool liksom hela sitt Champions League vinnande lag på att sälja en av sina bästa spelare, just Coutinho till Barcelona. Så att,
Ewing-principen, känner ni till den? Patrick Ewing i basketspelaren som då var MVP, det här är liksom ett begrepp i USA där man pratar om, han var absolut bästa spelaren i sitt lag, kommer inte ihåg vilket, var något NBA-lag, och han var hur många gånger som helst MVP, han var med i All-Star-lag och han var liksom en av de absolut bästa i världen. Och, men så visade det sig att när han inte spelade så spelade laget bättre. De hade bättre procentuell statistik i vinster och så vidare när han var skadad på olika sätt. Sålde honom eller tradade bort honom, fick in liksom andra spelare som inte var lika så och gick mycket bättre. Så det vart en, liksom en sån effekt. Så där borta i USA har man haft det här begreppet Ewing-effekten pratar man om, och det är någonting som de faktiskt räknar på såna här saker.
Jag hävdar ju att den inte finns i fotboll. Jag hävdar att det är i princip omöjligt att släppa din bästa spelare, inte ersätta honom och göra bättre resultat. Och det jag hävdar med Coutinho är att han var inte den bästa spelaren i Liverpool. Nej. Salah var bättre, Van Dijk var också bättre, bara det att han inte fått visa det än. Det finns knappt något exempel. Jag frågade vår historiker Simon Bank om han kunde komma på något. Vi hade tänkt igenom alla möjliga ligor och lag. Kan du komma på ett enda exempel där ett lag har släppt sin bästa spelare, inte ersatt med en motsvarig kvalitet och blivit bättre? Han tänkte länge och så återkom han och sa ja, inte med Zlatan. Och det är, ja, ja. De ersatte ju honom med Eto'o. Ja. Mm. Och man kan ju argumentera för att Eto'o var bättre i Mourinhos spel. Men de släppte ändå sin bästa spelare och blev bättre. Men annars, det finns knappt några exempel. Jag kan inte komma på något. Inte när man blir bättre direkt.
Jag tänkte på Ronaldinho direkt. Men han hade ju ändå liksom börjat svaja redan då.
Han hade svajat
ganska mycket, så det kanske inte riktigt håller. Men ja. Mm.
Ja, nej, Real Madrid har ju inte blivit bättre av att göra sig med Cristiano Ronaldo.
Jag har inte sett Marianos säsong. Riktigt fint. Nej.
Ja. Det om det då, men mer Manchester United ska vi prata, därför att där måste det ju hända ganska mycket. Och Ole Gunnar at the wheel, då ska det bli åka av Rabiot. Känns det som precis som
glad. Det här är jag väntar att du ska ta upp det här.
Det känns precis som att psyket de behöver ha in på det mittfältet just nu.
Han är cyanidkapseln du tar innan du blir stormad i din bunker. Det är Adrien Rabiot.
Ja, ah, fy fan. Men det ryktas intensivt till Manchester United just nu.
Han gör verkligen det. Och det känns som det... Nu ska man... Rabiot-ryktena ska man av erfarenhet ta med en nypa salt, för att det oftast är Adrien Rabiots mamma som orkestrerar dem och sätter igång dem för att liksom...
Hon kan spelet.
Hon kan spelet. Och hon har ju nämnt liksom Bayern München, Barcelona. Hon har verkligen jobbat med de största namnen nu för
måste
att
få intresset.
Ja, man gillar det ju. Hon har gjort det bra. Men hans favoritklubb, det vet du väl vilken det är, vart han vill egentligen.
Barcelona?
Nej, nej, nej.
Nej, det vet jag inte.
Stora idol påstås nu i alla fall. Nu i detta ögonblick när det passar honom. Steven Gerrard, så att det är ju till Liverpool han vill försöka mittfältet. Där vill man se hända också.
Han skulle ju typ ha sjätte val på det där mittfältet utifrån hur de spelar och vad de liksom har för arbetsbeskrivning av sina spelare.
Ja, jag tror det. Framförallt eftersom vi förväntar, eller jag tror alla förväntar sig att både Oxlade-Chamberlain och Naby Keita är två spelare som Klopp gillar väldigt mycket, som passar honom tvåvägs, spelartyper som många förväntar sig kanske kommer vara de första utmanarna om den där platsen bredvid Jordan Henderson då framför Fernandinho, eller Fabinho i början på nästa säsong.
Ja, nej, Liverpool behöver inte Rabiot, men United, en lite divig, lat fransman på mitten. Vad tror du det, Kalle?
Det är de behöver. Nej, men det förvånar mig ju inte att Ed Woodward kopplas ihop med alla spelare som överhuvudtaget har någon slags stjärnstatus eller liksom någon slags aura av att vara superstar, men inte är det. Det är ju ofta sådana spelare han värvar. Och nej, det förvånar mig inte, men vi ska ändå vara förvånade om Ole Gunnar Solskjær ger mandat till att genomföra en sån värvning, för han har ju varit väldigt tydlig nu med hur han vill bygga sitt nya lag. Det kommer vara på karaktärer och liksom spelare som brinner för klubben och så vidare, och då ta in Rabiot, det skulle gå helt emot det direkt. Det skulle tappa så mycket trovärdighet, så att alltså, ja.
Men det känns som att alltså, om man slänger in en liten brösklapp här, så han är ju ändå gratis. Alltså det är ju ingen transfersumma det handlar om. Det är ändå en, alltså helt okej okay, mittfältare som ett truppkomplement i ett visst lag, absolut. Men United i det här läget, nja, det...
Nej, det känns ju helt fel. Men det är intensiva rykten.
Ja, man blir glad.
Det, absolut. Bayern München... Vi brukar ju hylla Bayern München för att de gör tydliga, tidiga värvningar. De har planerat för framtiden och så vidare. Just nu känns det väl inte riktigt som att de är helt hundra på vart de ska ta vägen.
Får jag bara stänga in en liten där? De försökte ju verkligen vara tidigt ute med Hudson-Odoi.
Ja, de försökte ju det.
Och fick inte igenom den.
Nej, och nu, sen gick han tvärsönder och nu...
Kommer han inte släppa...
Nu är det ingen som kommer värva honom. Men ska enligt tysk media, och det är väl Bild som skriver, nej Kicker var det som skrev, att de nu har släppt både James Rodriguez alternativet men också släppt Timo Werner som alternativ att värva, och att det är helt och hållet Leroy Sané och Rodri som man jobbar på att få in.
Låter jätteklokt tycker jag.
Alltså, och då är det ju så här att då är det ju Manchester City som står på andra sidan där, framförallt i Rodri ryktet, och sen ska man då förhandla om Leroy Sané med Manchester City, och det kan bli tufft för Bayern.
Ja, och så är det. Sané känns det fortfarande, jag tror verkligen det kommer gå igenom. Det känns Bayern München spelar inte den typen av spel utan att veta att de har ganska goda möjligheter att lösa det. Det hade inte gått så långt utan det. Så det tror jag definitivt kommer att hända. Sen är frågan då med Rodri om City då ska vägra släppa Sané ifall inte, alltså de ska tvinga Bayern att ge upp Rodri för att få Sané. Det spelet är ju inte helt osannolikt att det kan ske. Så det blir väldigt spännande att se den tvekampen. Sen ska man säga om Timo Werner, frågan är om det inte kan vara ett spel mot Leipzig det här också, att han har ett år kvar på kontraktet. Bayern vet att
han
de
kommer
kan
gå
säga åt honom och, ja, men kom gratis
som
nästa
de har
år.
Gjort förut.
Ja. Exakt, och då, är det bara, då kan man ju komma tillbaka till Leipzig lite senare i fönstret och säga, ja, nu har ni två val, antingen tar det här budet eller så tar vi honom gratis nästa år. Det skulle inte få någon med minsta om de liksom har läckt den uppgiften, nej, vi släpper Werner av det skälet. Så att, jag tror inte man ska skriva av honom helt än. Så.
Nej. De är ganska slipade om man säger så i Bayern, när det handlar om att spela spelet på transfermarknaden.
Ja. Men de gör det ändå värdighet hela tiden, tycker jag är snyggt.
Ja, men det är intressant det här du sa också med att de gör ingenting utan att de har ganska liksom sådär på fötter, att de lyckas. Bortsett från Hudson och då, jag kan inte minnas när Bayern har gått bet riktigt på de spelare. När gör de det? Det är nästan aldrig. För de är ju så extremt liksom starka i Tyskland, där får de ju allt de pekar på. Och de går ju inte på andra spelare, ja, men som du säger, om de inte vet att nej, men det här är nästan klappat och klart. Jag kan inte minnas att de har liksom hållit på som Manchester United har gjort, att de har siktat liksom här och där.
Och sen
liksom,
här och, ja, men liksom,
ja, precis.
Nej. Nej, och sen, de har ju sån kontroll på sitt informationsflöde också på ett annat sätt. Alltså, man vet att Bild, när de skriver om Bayern München, ja, då är det sant. Och det är ju också för att Bayern München då är intresserade. Men då kan vi tänka oss att släppa det här. Och det motverkar ju också spekulationerna. Det blir ju inte de här, att de används som Manchester United ofta gör då. Som är liksom någon slags gungbräda för att få upp andra spelares löner, utan när Bayern väl, när Bildt skriver att Bayern gör något, då gör Bayern det, och när Bayern inte gör något, då är det ingen som skriver att Bayern gör något.
Nej, för Bildt har inte skrivit något, då är det, du vet om att det finns ingenting.
Nej, men precis.
Det är ju nästan en passning till alla klubbar att vara allierad med någon typ av media som blir någon slags megafon för dem. Precis som Real Madrid haft marken.
Precis, och då kan man sen gå ut och kritisera media då om de blir lite för mycket vänner med sina klubbar. Det finns ju en annan...
Absolut.
Det är inte klubbarnas Absolut. Problem.
Nej, exakt, det är det jag menar. Så det är helt utifrån klubbperspektivet.
Absolut.
Där. Ska då bli intressant att se vad som händer med Jürgen Klopp, för att det är ju ett namn som står högt upp på Bayerns önskelista framöver, att få in Jürgen Klopp som
tränare.
Kommer
ju träna dem någon gång. Det kommer han ju
göra. Och det vet ju Bayern München också nu. Förväntas Klopp erbjudas förlängning av sitt kontrakt. Han har 3 år kvar på det kontrakt han sitter på nu. Och det vill då Liverpool förlänga. Och genom en ganska saftig löneökning också. Och den lär han ju skriva på. Skulle jag tro.
Det gör han nog. Sen tror jag att Klopp kanske är den typen av tränare som bygger mycket på energi och så vidare. Mm. Och när den tar slut, vilket den säkert gör, förr eller senare, då kan det bli som i Dortmund. Liksom.
Mm. Ni gjorde ju verkligen det i Dortmund. När bensinen tog slut så tog den slut ordentligt.
Och för hans del kanske han har lärt sig något av det, att han kliver av i, alltså, inom citationstecken, rätt tillfälle framöver jämfört med Dortmund. Då. Mm. Men vi får se.
Vad gör du då? Är det ett år till?
Mer än så ger jag. Jag tror att han vill reda över England och ser det, och det har han inte gjort än. Så att jag tror han ser det som mål, och så länge han inte har gjort det tror jag att han kommer ha den energin, och då tror jag säkert 3 år till. Liksom. Det har han definitivt. Liksom.
Och han har varit där 4 år nu. Han var 7 år i Dortmund. Det var det 7:e året som
han har lite längre uthållighet än Sarri har. Sarri har ett halvår. Klopp jobbar, han håller i 6 år i alla fall.
Så han har väl 2 år kvar med energi. Han var ju 7 år i Mainz också, va? Före dess, tror jag. Jag tror att han har jobbat 7 års cykler.
Det är jävligt tungt ändå att ha det. Hur många får stanna 7 år på sin post i tränarvärlden? Det är ju inte att någon.
Han kommer ju stanna så länge han får stanna, sett till hur de spelar, liksom, så länge de inte har vunnit titeln. Han kommer ju jaga den där.
Ja. Nej, och det kommer vara ett ganska, ganska tydligt fokus. Det var det redan den här säsongen, men nästa säsong. Och
Han hade ju snackat på telefon med Guardiola efter säsongen också. De sa väl att nu, mer eller mindre, men önskar varandra lycka till nästa år också redan nu. Det känns som den dynamiken kan vara rätt viktig för att båda ska hålla det intresset upp också, tror jag. Det känns som...
Trigga varandra,
ja. Ja, men precis.
Ja, men du behöver ju en kombatant om du ska fortsätta hålla dig på toppen. Typ som Messi, Ronaldo var under många år.
Men bara det han har lyckats bygga här, Jürgen Klopp, är att England nu faktiskt har en topp 2 som är ganska kristalliserad. Och att Liverpool är ett av de två. Att City är en av de två med sina ägare och med Pep Guardiola, det är inte så oväntat. Men att den andra inte är Manchester United eller Chelsea är faktiskt, det är väldigt förvånande, ska jag säga. Och det är ju ett oerhört bra betyg till Jürgen Klopp, såklart. Han har ju gjort precis allting rätt sedan han kom in.
Han har ju fått, alltså, bra med pengar att jobba med, och när han har sett en spelare som han vill ha som passar hans spel, så skiter han lite i vad det kostar på något sätt, liksom. Ja, men jag vill ha
det. Både om det är billigt och om det är dyrt.
Ja, men precis, det oavsett smarta, liksom. Ja, men han ser antingen så ser han en Van Dijk som han betalar väldigt mycket pengar för, som passar perfekt i laget, eller så säger han en Shaqiri som var väldigt billig, som passar perfekt.
Ja, eller Wijnaldum. Ja.
För det är också så här, om man tittar på så här backlinjen, och man säger, ja, men han har köpt in världens dyraste mittback. Ja, det gjorde han ju. Men slår man ut på den backfyran som startade, så var Joel Matip helt gratis. Joe Gomez kom som 19-åring för några få miljoner, och Trent Alexander-Arnold är egen produkt. Så delar vi upp Van Dijks övergångssumma.
Och Robertson var
jättebillig. I 4, alltså på den backlinjen, så är det ju inte den dyraste backlinjen i Europa. Ganska långt ifrån. Så att på de positioner där det har funnits, där har man gått in tungt, och sen så har man lyckats utveckla runt omkring.
Oerhört bra scoutingarbete i den här klubben. Alltså. Verkligen.
Vi kollar vad Southampton har.
Det är utveckling av den, liksom.
Ja. Nej, det var ju liksom, det var en massa Southampton-supporter som la upp där bilder på när Mané och Van Dijk kramas i Southampton-tröjor, och när Lallana springer runt och jublar i Southampton-tröjan och Lovren och så vidare. Det är ju det är lite hårt. Jag förstår att Southampton inte älskar Liverpool.
Nej, fotbollshierarkin är grym ibland.
Så är det. Den är tuff.
Och den är tuff för alla i hela världen också. Ja. Det är det som är roligt. Förutom de som står absolut högst på toppen. Ja. Så det är lika för alla. Det går inte att liksom säga... det är så synd om oss. Jo, men det är ju synd om alla hela vägen ner i trappan.
Det var som vi sa förra veckan, va, när Bayern München och Manchester City håller på att dra i spelare så här. Det kommer bli synd om någon, och det är inte synd om de två. Det är ju
ändå synd om Barcelona nu, som sätter dem finansierat Liverpools Champions League-titel. Så det slår ju uppåt ibland också.
Ja, precis.
Ja, faktiskt. Men där får de skylla sig själv, det är inte synd om dem.
Nej, kanske inte, nej.
Men man tittar på, alltså, om Southampton skulle kunna plocka ihop alla spelare som de har fostrat eller haft i klubben och sätta ihop ett lag, så hade de
lag för semifinal i Champions League typ.
Ja, det hade de haft. De hade haft Mané och Gareth Bale och Van Dijk och...
Ja.
Hade Shane Long fortfarande startat?
Shane Long hade varit på topp.
Ja, bra.
Han har bra omgivning, så han har kunnat peta in mer än fem mål på en säsong.
Ja, vem har de fostrat som tränare då? Och missat sin enda chans.
Vem har de fostrat som tränare?
Ja, Pochettino liksom in som tränare. Han har inte fostrat honom, men han har ändå tagit fart där. Det är ändå rätt bra.
Ja, han duger.
Skänker vi en tanke då till alla Southampton-supportrar som sitter och gnisslar tänder över detta. Det har pågått rätt länge.
De lyssnar inte på Silly-podden, det är en sak som är säker. Håller på Southampton helt uteslutet.
Undrar om de pratar Southampton idag.
Nej, men det är ju mardrömspodden för dem. Det är ju den sista podden de vill lyssna
på. Det är bara sorg och besvikelse.
Ja, exakt, precis.
Ja, men Ward Prowse har förlängt.
Ja.
Yes.
Vad är det med honom egentligen? Han skulle ju bli något.
Ja, han är ju fortfarande bara bra. Han är en sån här, vad heter det, kicker i amerikansk fotboll.
Ja.
Han kan ju bara en sak.
Ja, jo.
Men det är han jävligt bra på.
Ja, det är han fruktansvärt bra på.
Tillslag på liggande boll. Sen så är han mest i vägen resten av tiden. men sen är det, kommer en fast situation, då är jävlar han farlig. Lite orättvist är det. Han kan faktiskt också.
Lite elakt ibland. Kanske.
Napoli har ju tidigare haft, på tal om fotbollshierarki, har ju tidigare fått hyfsad effekt på att köpa lite överskottsprodukter från Real Madrid. Nu verkar de vara sugna på att göra det igen. Marcos Llorente, Theo Hernandez, Ceballos.
Det är bra spelare. Alltså, Marcos Llorente kan jag tycka är tråkigt att Real Madrid vill göra sig av, men sett till hur faktiskt bra han har varit när han fått spela. Han har ju haft en helt annan dimension än till exempel vad Casemiro har haft den här säsongen när han fått spela. Verkar dock inte överhuvudtaget ingå i Zidans planer. Gjorde ju inte heller det i första säsongen när Zidane coachade, utan han fick ju chansen under Solari lite mer och under Lopetegui. Det är ganska tråkigt en sån spelare nu när Zidane kommer tillbaka. Zidane verkar inte ha något form av förtroende för Llorente, det är ganska uppenbart. Och det borde attrahera väldigt många klubbar, och för Napoli absolut. Ett mittfält med Llorente, Fabian hade ju varit, uff, vad fint. Ceballos delade meningar om liksom, han, det är mycket vackert han gör, men det är inte alltid så effektivt om vi säger så. Och det känns som att när de redan har Fabian i laget, så varför ska de ha in Ceballos också? Det är lite för lika. Theo Hernandez måste ju Real Madrid bli av med på något sätt, tycker jag. Jag tycker inte att han riktigt håller nivån, för oslipad, för, vad ska man säga, för aggressiv liksom. Han, liksom psyket på han tycker inte jag är jättebra. Men som vänsterback och Napoli skulle ju absolut behöva en liksom komplement till Golam där också, beroende på vad som händer med Golam också, ska tilläggas. Så det är logiska saker som kopplas till Napoli på ett sätt. Ceballos känns för lite överflödigt, men...
Ja, vi kan nog få en utväxling på de här då, som de fick förra gången när de raidade avbytarbänken i Real Madrid.
Ja, men det är ju lite så. Alltså, Callejon var ju också en försäljning som kändes, ja men synd, för han har faktiskt varit väldigt bra. Och i Napoli fick han förtroendet han behövde och växte. Så jag tror absolut att man kan hitta väldigt fina guldkorn i liksom Real Madrids restprodukter som de försöker skicka ut nu. Så det tror jag.
Lukaku ska enligt uppgift då ha blivit väldigt, enligt uppgift till italiensk media, blivit väldigt, väldigt tagen utav det här Inter-intresset och ska vara desperat att lämna Manchester United och ansluta till Conte i Inter. Verkar dock vara svårt med
är det inte italiensk press som är desperat över att Lukaku ska bli tagen av Interryktet och vilja ansluta till Conte inte?
Ja, alltså det är ju financial fair play problematik här, eftersom United vill ha så pass bra betalt för Lukaku. De ser väl att de ska få en 800-900 miljoner
för honom. Vilket är också helt sjukt alltså. Men fan, händer ingenting med transfersumman utifrån vad man presterar på plan? Det är som att har du sålts för det, då är det liksom den summan som gäller fortfarande. Ja. Och spelare köps för en summa och så presterar han bra, då höjs summan. Om en spelare köps en summa och så presterar katastrofalt, då är det som att det inte påverkar så mycket.
Om någon kan knäppa av honom slalompjäxorna så kanske han kan vara värd de pengarna. Men
det är ju det, han har sina dagar när han faktiskt ser ut som en hyfsad anfallare och gör rätt bra saker. Men han har ju fler dagar där han har...
Han har första touch som lämnar en del i övrigt att önska.
Ja, det kan man säga.
Men vad ska United göra? För det finns ju en anfallsproblematik där.
Ja, det finns väl ganska
mycket problematik.
Men det är väldigt ont om just anfallsrykten. Alltså, strikers in, framförallt på världsnivå.
Ja, det är
ju helt dött.
Griezmann, för fan. De ska ha Griezmann.
Ja, men det känns ju svårt att tro på. Det känns ju som den bara affären är rätt ihop.
Nej, det är svårt att hitta någon på marknaden, tycker jag, som är kompatibel med... Dels ska finnas tillgänglig, dels ska vara intresserad av att kliva ner till ett lag som inte spelar Champions League, som också, det råder rätt mycket frågetecken kring var de står och vad deras närmsta framtid är. Jag ser inte vilken anfallare det skulle vara just nu, men det är klart att det kan hända saker här under sommaren som gör att det är någon som plötsligt på ett eller annat sätt blir tillgänglig. Men jag kommer inte på någon nu. Inte av den digniteten som Manchester United vill ha. Så jag tror ju att egentligen så Rashford som striker, det tror jag är det som är det bästa alternativet hos dem, och bygga offensiven kring det. Och sen sen behöver de bygga om en del annat runt omkring där.
Men de där, alltså till exempel Rashford sånt, har ju visat att det här är spelare som håller det topplag, det är spelare som kan leverera, och jag tror absolut att man ska inte köpa för köpandes skull. De behöver bygga någon sorts mentalitet i den här gruppen. Det låter klyschigt, men på ett sätt är det så. De behöver ha någon form av stabilitet, någon form. Och då tror jag snarare att det viktigaste är att få in De Ligt. Alltså, nu pratar vi om Barcelona, men det har ju ändå varit lite mer rykten på att United kanske ändå har en möjlighet i det här fallet. Utan att ge för mycket förhoppningar nu. Men De Ligt hade ju varit... alltså guld för dem. Bara få in en ledartyp försvaret. De behöver en vettig inne mittfältare som har någon form av säkerhet, så att Pogba kan, om de får behålla Pogba,
får
kliva fram lite och spela där han ska spela och inte. Ja.
Varför är det inte mer rykten om Van den Beek där? Har inte varit lite...
Donny.
Inte han ganska, skulle inte han vara ganska dyr också, sett till vad han har presterat?
Jo, men sett till att vad han presterat så borde han vara intressant också.
För absolut, det borde han ju vara.
Jag menar, ta United till exempel. De skulle ju kunna vara i behov av den typen av tia som ändå bidrar så mycket med mål.
Mm. Ja, sen så har ju... Vi vet ju att Manchester United också la ganska mycket krut på Jadon Sancho under våren här. Och försökte verkligen få loss Jadon Sancho till den här sommaren. Nu verkar inte det bli av. Han verkar väl stanna i Dortmund. Han verkar fatta kloka beslut, Jadon Sancho. Det är...
Kanske Dortmund fattar just det här kloka beslutet åt honom också. Men...
Ja, nej, men det är klart. De var beredda att betala väldigt mycket pengar för Jadon Sancho. Det är ju den spelartypen. De vill satsa engelskt. De vill satsa på en kärna som ska växa ihop under liksom många år. Ja, det blir Rabiot då.
Men det är ju också det att det finns ju anfallare som är bra. Jag tänker till exempel en Cavani som borde kunna vara aktuell för en flytt. Atletico har ju ryktats till honom, som jag tror skulle vara handen i handsken för Atletico för övrigt. Men där är ju också en spelare som skulle kunna leverera United. Sen har du ju åldern där. Att du kan värva en världsstjärna, men du måste ju på något sätt i Uniteds läger med nu värva stjärnor som håller på längre sikt också. Så de kan bygga någonting kring. Du kan plocka in en stjärna, men det kanske inte ska vara en 32-åring som bara håller i 3 säsonger och sen stannerar. Utan de måste ju också dessutom, förutom att de måste hitta stjärnor som vill till United, sett till vart United är i transferhierarkin idag, så måste du hitta spelare som på sikt också kan vara kvar i klubben och bygga någonting. Och det är ju jättesvårt att hitta.
Alltså... Alla förstår ju att möjligheten finns man går till United, att United såklart är en av världens största fotbollsklubbar, och att ja, men inom två år kanske jag är där och spelar.
Lönekuvertet är och
du kommer få en bra slant för besväret i alla fall.
Absolut, men jag tänker på en Timo Werner, om nu Bayern München inte är intresserad av honom, kan finnas möjlighet för en Manchester United att få in en sån spelare. Han är 22-23 år gammal. Första åldern vi har gissat på i det här avsnittet.
Det tog väldigt lång tid.
Han är väl äldre.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Eller?
Ja, Werner.
Vi kollar upp Timo.
Vi kollar upp.
Men det finns ju Paul Pogba skräckexemplet där, tror jag. Det var väl just så han tänkte, antar jag, när han gick till United.
Han är 96, så han är 23.
Är han så ung, alltså, fortfarande? Mm.
Ja, men han tänkte väl att han skulle just lyfta United, att det är bara en tidsfråga. Mm. Pengarna finns där, potentialen finns där, historien finns där. Men det är ju en karriär som gått i stå istället. Mm. Alltså, trots VM-guldet så har han ju tappat i anseende. Och han är ju inte den, liksom, den första Real Madrid springer efter nu, utan nu är ju Edna Sar där och nu är Christian Eriksen före i kön och sådär.
Mm. Det känns ändå som att Pogba är, alltså, på Real Madrid-radarn ganska rejält.
No.
Sen är ju som sagt, då kvarstår frågan, köper man Juventus Pogba eller United Pogba? Och det är ju det,
ja,
som är.
Precis.
Och, och där, på tal om spelare som inte har sjunkit i värde sett i vad de har presterat. Han har ju snarare gått upp i pris, vilket är ganska sjukt.
Det är ju det, ena dagen så har man Juventus Pogba, nästa dag kanske man har Manchester United Pogba.
Precis.
Det blir ju väldigt mycket upp till Zidane, såklart.
Och om man har Juventus Pogba så är det ju värt varenda krona.
Ja,
det är ju...
ja, ja, alltså som spelare och med de egenskaper han har, så är det ju finns ju inga andra sådana spelare i världen. Det är ju faktiskt så. Vi har fått lite frågor i vanlig ordning. Jesper Haglöf undrar, fortsätter Jack Grealish i Aston Villa, eller tror ni Tottenham eller annan större klubb får loss honom denna sommaren?
Jag är säker på att han stannar. Han förlängde kontrakt inför förra året. Han har tagit dem upp. Han tror
han
jag är
älskar
jäkligt
ju
sugen
Aston Villa
på att liksom göra Premier League-äventyret med dem igen. Så jag tror att han är given att stanna ett år där, och så får man se efter det år.
Han var ju med, han var väl bara 19 bast eller något sånt där, va? Yeah. Den säsongen när han väl slog igenom lite grann.
Precis.
Och de åkte ur. Nu är det ju en helt annan Jack Grealish som ju är som härföraren av det här laget, som kommer tillbaks med dem. Så att det är ju, det ska bli spännande att se honom nästa säsong faktiskt. Jakobib skriver, vem kommer bli talangen som aldrig kommer igång, typ Renato Sanchez? Har ni någon spaning där som ni börjar...
Beror på vad man menar med aldrig komma igång, känns det som. För jag har ju mina faror kring Marco Asensio, är någon som bara plötsligt ploppar upp i mitt huvud. Den säsongen han gjorde, sett till det ansvar han skulle ha tagit, är ju under all kritik. Och han har på något sätt liksom kunnat hänga med, smyga undan, i och med att hela Real Madrid har varit så dåliga. Men har han psyket liksom för att bli den världsstjärna man trodde han skulle bli? Eller har blivit lurade av alla de här superskotten och supermålen han gör? För jag vet att det var ett uttalande han gjorde under säsongen, att det inte är mitt ansvar att bära det här laget. Men på något sätt, det är inte jag som ska vara den bärande spelaren. Det känns inte bra. Och där kan väl, jag vet inte om jag tolkar frågan rätt nu, men där skulle man kunna slänga in som någon som man kanske ska ha vissa farhågor för, om man når upp till den potentialen det pratas om.
Manchester Uniteds Pelé är väl en annan man kan nämna där. Anthony Martial.
Mm.
Han känns ju också lite som det... do or die snart.
Faktiskt. Sen har väl Renato Sanchez fått en liten renaissance den här säsongen i Bayern München. Nu pratar de om att
ska
de
vill... satsa på honom nästa år?
Ja, de ska behålla honom, att han kommer få chansen då på mittfältet i Bayern München.
Han har varit bättre den här säsongen.
Ja.
Har
inte jättebra i Swansea, var han inte?
Nej, inte så bra. Passa till reklamskyltar och grejer. Det kommer han alltid få leva med.
Det var mot Tottenham, va?
Han
hade ganska nyligen kommit in, och så var en så här fruktansvärd match. Det var, blåste som fan, och det var så mycket regn på planen att det var nästan helt omöjligt att spela, och spelaren halkade, och sen så fick han bollen i ett sånt läge. Och det var ju mycket yttre omständigheter. Han spelade väl bollen 5 meter bredvid spelaren han skulle spela till, och rakt in i en reklamskylt.
Men förstår du hur deprimerande det måste vara att du har varit intressant för alla storklubbar klubbar, Bayern München plockar för stora pengar. Och sen ett halvår senare så är du på lån i Wales, liksom i regn. Det, jag kan på något sätt köpa att han inte
riktigt. Det är lite deppigt.
Det är riktigt deppigt.
Så spelar ju Tottenham en hel CL-final med passa till reklamskyltar också. Så det... ja. Jag gör det på högsta nivån
Liverpool också.
Liverpool också. De satt på korta ändan eller Tottenhamnings långsidorna.
Så. Jag såg någonstans att Liverpool hade 59% passningsaccuracy i den här matchen.
Lågt. Det är extremt lågt. Man brukar ju säga minst 80 bara ha för att vinna matchen.
Ja, men det var någon som hade jämfört med att Cardiff hade haft bättre passningsprocent i 30 av sina 38 ligamatcher den här säsongen. Och då var Cardiff verkligen det sämsta passningslaget med marginal.
Ja. Så kontentan av det här är att Neil Warnock skulle kunna vinna Champions League?
Ja, det skulle jag
säga. Så vi vet att vad vi är här.
Ja, precis.
Jag säger bara, Neil Warnock, 8 uppflyttningar. Det är inte många som matchar det.
Det är inte passningsprocent som är prio i Championship.
Kommer ni på någon som matchar 8 uppflyttningar?
Nej, det kan ju inte finnas någon som är i närheten.
Det är nog få i världen i alla fall.
Hur många har, vad heter han? Blackpools gamla ståuppkomiker.
Ian Holloway.
Han har
stycken. Inte 8 i alla fall.
Nej, 8 är det verkligen inte. En fråga från Jimmy Stråle. Finns det någon risk att spelare lämnar Liverpool efter Champions League-vinsten för nya utmaningar eller liknande? Samma med Spurs efter förlusten, att tongivande spelare försvinner för en större chans att vinna något i en annan klubb?
Jag tycker det finns ju en spelare som jag tror skulle kunna lämna nu då. Det är ju Christian Eriksen som är i den där åldern nu där man kanske ska ta det där steget för att liksom ta karriären till en ny nivå. Och jag kan se honom i Real Madrid till exempel.
Ett år kvar på kontraktet.
Ja, skulle kunna vara nu. Skulle såklart också kunna vara nästa sommar att de på något sätt spelar ut det och redan är överens om att han ska gå gratis sen. Men han skulle jag definitivt kunna se.
Mm. Men om jag ponerar att det kommer ett jättebud på Salah nu då, vi tänker, för den här säsongen han har fått kritik för att han inte varit lika bärande, han har inte varit lika viktig, man har sett Mané kliva in i de där skorna. Skulle någon lägga 2 miljarder för Salah, ska Liverpool sälja då och återinvestera dem i liksom nya såna här superinvesteringar eller ska de fortsätta satsa på Salah?
Ja, vad säger du, Syk?
Jag tror inte att någon lämnar. Jag tror inte...
Hur skulle du vilja släppa Salah för 2 miljarder? Skulle du behålla honom då? Är han så viktig för Liverpool?
Jag tror att de hade släppt honom för 2 miljarder. Det hade kunnat leva med att Salah försvann för 2 miljarder om det återinvesterades i någonting motsvarande.
Hittar du något motsvarande då?
Rabiot.
Det finns Rabiot där, gratis.
Ja, det är ju frågan. Ja, men det är om man lägger en av de miljarderna på Griezmann så absolut. Jag tror han hade gjort helt okej på samma position. Salah är inte den absolut mest bärande spelaren i det här laget. Det är Van Dijk. 2 miljarder för Van Dijk i det här läget hade jag inte tagit. Det känns som att han bidrar med en stabilitet och en trygghet och är det där spelaren som resten av laget kan ställa sig bakom. De vet att fan, vi har den här killen på vår sida. Ja, men så som man har sett i Real Madrid under Cristiano Ronaldo eller Messi i Barcelona. Ja, men vi har den här snubben på vårt lag. Det gör att vi kliver ut i den här matchen med lite annat självförtroende, för att oavsett vad ni ställer där borta så har vi den här. Och det har inte ni. Så att lite den ponde som har Van Dijk just nu. Kom ju också en annan fantastisk statistik på honom, att under hans senaste 64 matcher, alla turneringar med Liverpool, har han inte blivit dribblad en enda gång.
Men är det bara för att han är så fantastisk, eller är det också för att han har en försvarsteknik som gör att han inte
liksom sätter sig i de situationen,
ja, den stötande försvararen, utan kanske är den fallande försvararen och jobbar med sin fysik så? Eller? Ja, jag klart, undrar det... nu, jag har inte...
Ja, men du... Oavsett liksom försvarsstrategi och så vidare, så du kommer ju alltid hamna som mittback i situationer där du blir utlämnad om du slår ut över 64 matcher. Så det är ju otroligt imponerande statistik. Sen är det klart, det är alltid så där, har du ett lågt försvar samlat, centrera, och det är klart du blir inte lika mycket en mot en lägen. Alltså, det finns ju alltid sådana aspekter, men
Liverpool spelar ju inte speciellt lågt försvar.
Nej, oftast inte.
Förutom mig. Söndags.
Och jag kan inte säga något annat än att han har liksom en extremt bra en mot en förmåga, för att när han väl kommer i de där lägena, så det är ju som att han plocka bollen på ett så enkelt sätt som att han är senior och de andra är pojklagsspelare. Så att det är bara imponeras av statistiken. Jag gör det oavsett vad det finns för liksom anledningar till det.
Mm. Men ja, det känns ju verkligen som att Salah hade man haft råd att sälja för en sån summa. Så på något sätt har jag fått känsla att Mohamed Salah, det var lite det under slutet av förra säsongen när han höll på att jaga målrekord, så det verkar som att han bara spelar för sig själv. Alltså att han ville göra alla mål så mycket som möjligt, och man såg det på honom att det var mål som var grejen på något sätt för sin egen del. Han är ju en fantastisk spelare och liksom den utveckling han fått i Liverpool är helt makalös. Men jag tror att om det kommer ett riktigt bra bud utifrån så är det inte helt korkat att skeppa Salah i det läget.
Nej, men det tror jag inte det kommer göra.
Du tror inte det?
Jag tror inte att det kommer komma något sånt bud.
Faktiskt,
det känns inte. Han har väldigt långt kvar på kontraktet. Han skulle kosta upp mot 2 miljarder att köpa, och jag tror att alla andra ser ungefär samma sak, att det är en väldigt, väldigt bra spelare, men det är inte den spelaren du lägger de 2 miljarderna för. Möjligtvis för att han är en extrem reklampelare i arabvärlden. Och i den muslimska världen är han ju enorm liksom. Att det skulle göra att ett lag med som ser det som en viktig strategisk pusselbit skulle betala dem. Men annars så ser jag inte att han är så bra.
Nej, men rent fotbollsmässigt, om man jämför med andra priser, tycker inte jag att, alltså, konstigare saker än 2 miljarder för Salah har hänt, tycker jag.
Ja, men vem ska betala, alltså, om man ser som transferpusset verkar falla nu, alltså PSG skulle kunna betala 2 miljarder. Ja, men United har inte möjlighet att köpa honom. PSG har ju teknik på de positionerna. Bayern har hittat Sané istället. Real Madrid kommer köpa Hazard. Barcelona kommer ta Griezmann.
Ja, det är ingen som köper honom. Det är
ingen som behöver honom för de pengarna just nu. Ja.
Jake skriver Dzeko till Inter. Det är ju faktiskt det som vi inte har pratat om här idag, som har varit ganska, ganska flitigt senaste dygnet. Innebär det att Icardi lämnar och Lukaku stannar?
Ja. Yes, Edin Dzeko. Jag vill nästan att Kalle ska prata med Edin Dzeko. Jag älskar när Kalle pratar med Edin Dzeko. Mm.
Vi kan väl säga det att ett av Contes krav ska ju ha varit att Icardi lämnar. Han ska ju inte gilla Icardi.
Och... Vem ska köpa Icardi? Är det United där då?
Det borde ju inte vara det. Det borde ju inte vara det. Men det skulle ju inte förvånas.
Rabiot och Icardi in. Det är nya ryggraden i Manchester United.
Och så stanna Pogba. Och så liksom, ja. Och Sanchez kvar. Det är ett planklädningsrum det där.
Ganska bra.
Lycka till, Ole.
Sälj dokusåpan. Kommer dra in miljarder på det där.
Ja, herrejösses alltså. Och då är ju Glazers nöjda ändå. Så att,
absolut.
Nej, men alltså, inget förvånar mig längre när det gäller Ed Woodward. Så att, skulle de köpa Icardi, alltså, det skulle inte förvåna mig. Men
Dzeko.
Dzeko.
Till Inter.
Alltså, han är ju bra nu för tiden. Han var ju inte så bra när han var i Manchester City. Han var en bra inhoppare då, en bra rollspelare. Han kunde komma in i lägen när de började spela lite annorlunda och rakare och inlägg och så vidare. Och han petade dit ett par viktiga mål, inte minst som inhoppare. Jag tror han är den inhopparen som har gjort flest mål i Premier League. Han var i alla fall det, till och med fler än Ole Gunnar Solskjær. Men han har ju utvecklats enormt, tycker jag, under sin tid i Italien. Och jag tycker att han är, om du ställer han bredvid Lukaku till exempel, så tycker jag att han är en mer mångsidig anfallare än Lukaku idag.
Det är kanske logiskt av Roma att fundera på att sälja också, sett till åldern och så vidare. Och de behöver ju verkligen också bygga om vi ska säga så. Efter Monchi-fiaskot som den ändå fanns.
Och kostar det rätt mycket?
Ja, alltså istället för att värva 3 riktigt bra spelare som tar dem till nästa nivå, så värvar de 12 spelare som på något sätt bibehåller nivån de hade för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det märkte man på något sätt. Vi pratade om Monchi i Arsenal då, minns jag. Nu är han tillbaka i Sevilla och så vidare. Men det kanske är där han passar. Han ska inte vara i ett topplag, för han vill snarare...
Du får Arsenal-fanser på det här.
Nej, men jag tror att alltså, det är nog Arsenal undvek nog en kula där liksom. För att Monchi, som jag känner, nu går jag ju lite off topic här, men det han gjorde i Roma och det han gjort i Sevilla också, det är en köpande, säljande sportchef. Du kommer, det är inte en sportchef som tänker, nu ska jag bygga ett lag som ska vara med och vinna de största titlarna. Det är en sportchef som säger, men den där killen, han kan utvecklas bra, vi plockar in honom, plockar in lite hit och dit och
Handelsman.
En handelsman.
A wheeler and dealer.
Ja, men precis.
Avslutande fråga då. Vad, den kommer från Anton Lodin. Vad händer kring Ludde Augustinsson? Är det dags för nästa steg?
Ja, det är ju dags.
Ska du kunna gå och träffa dem?
Ja, ska inte träffa Ludde idag tyvärr, men träffa Ludde lite snabbt igår.
Vem ska du träffa idag?
Idag är det Gudetti bland annat. Det blir intressant att se vad han säger om Victor Nilsson Lindelöf-affären som vi väl kan döpa den till nu. Mm. Nej, men jag har alltid tänkt mycket högt om Ludvig Augustinsson. Jag tror han är en av de svenskarna som har liksom inställningen, psyket och talangen för att nå till de allra största ligorna. Nu är han ju en av de största, men jag tror att han kan spela för ännu större klubbar. Sen vet jag inte, det känns inte som han är så het på marknaden just nu. Det känns inte som han spelar till sig det intresset. Så jag vet inte om han kommer ta det steget redan nu. Men jag är övertygad om att han har potentialen för
det. Nästan hetare då när han gick till Tyskland. Ja. På marknaden alltså. Det var mycket snack om England då till exempel. Jag har inte sett någonting nu.
Nej, det är väldigt tyst nu. Men jag tror, ja, potentialen. Jag tror inte han flyttar nu i sommar heller.
En fråga till er som följer Sillyflödet. Det är ingen rykten om Brighton nu sen Graham tog över.
Inte sett så mycket faktiskt.
Det är jag lite nyfiken på. Mm.
Det är inte de som säljer flest lösnummer tyvärr, så det är inte Desans.
Och det är inte de som, deras fans som lyssnar på Silly-podden heller. Nej, men jag tycker jag är ändå nyfiken på hur han kommer bygga det där.
Mm. Det är jätteintressant att se verkligen vad han väljer för vägar.
Är ju en klubb med som faktiskt har spenderat en hel del pengar. Mm. Så att frågan är hur de ligger till ekonomiskt, om de har några jätteinvesteringar. Men de är också, jag tror att Brighton var alltså topp 30 rikaste klubbarna i världen. Vilket är helt jävla vansinnigt. Men de har ganska mycket pengar. De är ju, har ju pokermiljonären där.
Tony Bloom.
Som har dundrat in jättemycket pengar. Han har väl inte tjänat sina pengar främst på poker. Han tjänat sina första pengar på poker. Så han har tjänat väldigt mycket pengar på
annat, ja.
Så han har förlorat en del pengar relaterat. På poker.
Men han har väl tryckt in ganska många hundra miljoner i det här projektet redan. Frågan är hur mycket mer han är beredd att stoppa in, eller om de nu ska försöka rida på de investeringar som de har gjort, så att de ändå klarade sig kvar på kontraktet.
Det känns väl ändå som att när Potter ska gå in och börja värva, han vill väl först se vad det är för spelare han har. Mm. Så det kommer nog dröja lite.
Känns inte som att Potter är en tränare som kommer in med ett krav att jag ska plocka in liksom 7-8 nya spelare här för att jag ska ta det här jobbet. Då tror jag Brighton hade tagit in ett större namn, ett större tränarnamn, om de hade haft en väldigt stor transfer budget att röra sig med. Jag tror att Potter tar man nog in för att han inte ställer så jättemycket sådana krav. Men
får han en barack är han nöjd.
Precis, så en scen som de kan öva.
Exakt. Svansjön.
Svansjön var det?
Ja,
det var ju en fantastisk banderoll som var ett Sundsvall fansen.
Ja, den var
baracken var riktigt bra alltså.
Bra, hörde ni, det var CD-podden för den här måndagen. Vi är tillbaks på onsdag igen.
Och nu ska ni prata om i Premier League-podden. Sett till förutsättningarna, världshistoriens största besvikelse till fotbollsmatch. Det blir kul att höra.
Det ska vi göra.
Ja.
Så ratta över till Premier League-podden om ni vill höra en analys av Champions League-finalen. Så hörs vi i den här kanalen om ett par dagar igen.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.